Ja, hej allihopa. God morgon säger jag. Det är kul att vara här idag igen. Ett antal år har vi varit här och presenterat. Jag tycker det är en viktigt att återkomma varje år och tala om vad vi gör för någonting och vad vi har gjort sen sist. Och vad är MedCap då? Jo, MedCap är en organisation som ska skapa värden inom life science-området. Vi jobbar mycket med att utveckla bolag, gärna entreprenörsdrivna bolag som har kommit en bit på vägen, kanske har etablerat sig i Sverige och kanske till och med Norden, där vi ser en möjlighet att utveckla det internationellt. Och det är viktigt för oss då att hela tiden ha fokus på utveckling av bolaget, vidareutveckling, expansion, förstärka kunderbjudandet, förstärka produktportfölj om det är det det rör sig om, eller hela tiden se till att man håller en framåtdrift i våra bolag. Och det här ska då skapa ett bra erbjudande till kunder och ökad livskvalitet för oss som patienter och användare av produkter som finns i den här portföljen av bolag då, som vi har. Jag börjar med en liten översiktsbild. Vi har idag ungefär omsätter koncernen 900 miljoner och vi har just det här fokuset på life science, där egentligen vårat mål är att hitta life science-bolag i Sverige eller i Norden som vi kan göra någonting med internationellt och som vi kan expandera internationellt. Och life science ser vi liksom relativt brett, men vi har delat in våra bolag i tre stycken huvudkategorier då, där det är medtech i en kategori, det är liksom bolag som förenas under medicinsk teknik. Vi har specialistläkemedel som är en satsning som vi har gjort i princip då kan man säga från 2010 ett av våra bolag, där vi har ökat på hastigheten, och sen har vi en tredje ben som heter läkemedelshandel då, där vi har ett företag som heter Cross Pharma som jobbar med framförallt parallellimport av läkemedel till Sverige och säljer till apoteken. Vi har en EBITDA-nivå på rullande 12 på strax under 40 miljoner och cirka 330 anställda, och vi noterade på small cap sen ett år tillbaks ungefär. Dessförinnan så var vi noterade på First North under många år. De här tre områdena är ungefär lika stora, så att ni ser på den där grafen där att man säger att de är ungefär i samma storlek omsättningsmässigt då. Inte lika lönsamma alla tre, men vi kommer tillbaka till lönsamhetsfrågan då. Den här bilden på Europa där vi har highlightat några länder, det visar väl i dagsläget vart vi har våra hemmamarknader som är de röda, markerade rött. Och hemmamarknader i det här fallet innebär då att vi är aktiva själva genom egna bolag, genom egna dotterbolag. Och sen har vi då såklart ett antal andra marknader där alla inte markerade här, men man kan säga att huvudmarknaderna är markerade med en liksom svart plupp då, så Finland och Tyskland och Schweiz och lite Italien och Irland och så vidare är viktiga marknader för oss då. Förutom det så har vi också relativt viktiga marknader i Australien och USA i våra dotterbolag då. Ja. Det handlar ju om att skapa värde, och skapa värde i vårat kontext då bygger på att man skapar värde i slutändan för oss användare, alltså vi som har nytta av produkter som ska hjälpa och öka vår livskvalitet då. Här är några bilder från olika verksamheter som vi jobbar med. Ni ser liksom vi har ju mycket fokus då. Vi har ett bolag som jobbar med hjälpmedel till funktionshindrade, där har vi en del väldigt spetsiga produkter som liksom förhöjer deras livskvalitet. Vi jobbar ju med mediciner, läkemedel för diverse olika situationer då. Och vi har även ett bolag som jobbar med medicinsk teknik och EKG, som är liksom en standardundersökning som genomförs i princip då om man kommer in och säga att man har ont i bröstet, och tittar man på hjärtat nästan omedelbart då. Och det här är ett väldigt viktigt kontext då för alla våra bolag egentligen, att man säkerställer att man har ett bra kunderbjudande och att man har ett starkt kunderbjudande både i sin lokala marknad men också någonting som man kan ta ut internationellt då. Och vi har mycket fokus på just det här som är slutanvändaren. Hur kan vi förbättra deras situation eller stärka deras situation? Eller om det är på läkarsidan, hur kan vi förbättra analysmöjligheterna för läkarna på EKG-sidan till exempel då? Ja, de här tre benen då som vi har byggt upp, så kan jag säga att inom medicinsk teknik så har vi samlat ett antal bolag då. Och det som kännetecknar dem är att de jobbar med olika former av lösningar för vården i slutändan. Och det är lite beroende på då vad man definierar som vård, men vi har då som sagt hjälpmedel till funktionsnedsatta. Sen har vi ett EKG-bolag som jobbar med EKG-skrivare. Och så har vi också nyligen då för ungefär ett år sedan investerat i ett företag som jobbar med förpackningslösningar. Och då specifikt förpackningslösningar till probiotikaprodukter och till kyltransporter. Kyltransporter är speciellt då inom läkemedelsvärlden. Det är väldigt reglerat hur man ska göra de här kyltransporterna. Och det är också en reglering som så att säga har tagit fart ganska rejält de senaste åren. Och man kan säga att i själva distributionen av läkemedel är någonting som håller på att regleras allt hårdare. Det som tidigare var väldigt reglerat var väl egentligen själva processen för att registrera ett läkemedel och processerna för att tillverka ett läkemedel. Och nu har man då tagit tag i den här slutkedjan som handlar om distributionen då. Sen har vi ett specialistläkemedelsbolag som heter Unimedic Pharma. Där vi jobbar med tre områden huvudsakligen då. Det är kontraktstillverkning åt stora mid-size big pharma-kunder. Vi har en verksamhet med nischade läkemedel inom Norden primärt då, där vi har två huvudområden då. Dels vår egen utvecklingsportfölj som vi till viss del har lanserat, kommer tillbaka till det senare, och vi jobbar även en del med partners då för att både förstärka vårt erbjudande till kunden men också få större volym i vår affär då, så att vi kan göra mer besök hos kunderna. Och sen har vi då den här verksamheten inom parallellhandel som är mycket speciell då i sin natur. Det handlar om att vi är en verksamhet som importerar läkemedel till Sverige och säljer till de svenska apoteken då. Det här specialnisch kan man säga av läkemedelsmarknaden. Och som ni ser då så har det här området haft ett lite jobbigare år. Jag kommer tillbaka lite till detaljerna i det senare. Som jag sa tidigare då, vi fokuserar på att hitta små och medelstora företag som har etablerat sig. De har visat att affärsmodellen fungerar, de har visat att de har någonting som kunderna vill ha, de säljer och de har börjat tjäna lite pengar. Och vårt mål sen är då att liksom se vad finns det för potential med det här bolaget, vad kan vi göra med det för att få det att utvecklas vidare, få det att växa. Och det handlar det i huvudsak kan man säga om att identifiera, finns det internationell potential? Och i några fall kan det ju vara så att man har hittat kanske en nisch i Sverige eller Norden, och det finns andra nischer som man kan gå in med de här produkterna. Så vi har några sådana projekt också där vi liksom tittar på att bredda bolaget då. Sen jobbar vi aktivt med tilläggsförvärv till de här bolagen. Så en viktig komponent i att bygga framgångsrika och starka bolag tycker vi är att man kompletterar dem under resans gång med antingen produkter eller ytterligare geografier, och då är det väldigt lämpligt att göra förvärv då. Och det som är en poäng med MedCap och med den settingen vi har är att vi både så att säga kan jobba med relativt små bolag, men med de resurserna som vi har i moderbolaget, det vill säga att vi vet hur man gör förvärv och vi vet hur man tar hand om ett förvärvat bolag då. Samtidigt som vi jobbar med relativt små bolag så kan vi ju då genom att klustra ihop dem under ett antal huvudbolag så att säga få ut skalfördelar. Så det är väsentligt mycket enklare och mycket lägre risk då för oss att göra ett tilläggsförvärv i ett bolag som vi vet redan fungerar så att säga. Då har vi en fungerande organisation att stoppa in det i dem. Vi jobbar inte uteslutande, men vi försöker att fokusera på vårt eget affärsflöde, och i det här fallet då så innebär det att leta och snoka upp bolag på egen hand och inte vara så beroende av rådgivardrivna processer då. Och när man säger den här typen av storlek av bolag som vi jobbar med, det vill säga någonstans omsätter någonstans mellan 50 och 200 miljoner, då är det oftast så att du får leta upp dem själv. Och det är en stor fördel då. Det ger en helt annan kontakt med bolaget än om man är i en konkurrensutsatt process med många andra köpare som har intresse. Vi jobbar bara med majoritetsägande, så vi är majoritetsägare i alla bolag som vi har investerat i. Sen i några fall då så har vi med oss ledningen. Och i något fall har vi också med oss de tidigare entreprenörerna. Och i de fallen så kan det vara så att entreprenören är intresserad av att få in en samarbetspartner som kan utveckla bolaget men vill vara kvar med visst ägande. Och då säger vi inte nej till det, utan vi tillåter det såklart. Så vi äger antingen 51% och uppåt då. I de flesta bolag så äger vi uppåt 90-100%. Vi har en obegränsad ägarperiod, så det vill säga vårt mål är att så länge som vi tror att vi kan fortsätta att utveckla bolaget på ett positivt sätt och förädla värdet så kan vi mycket väl fortsätta att äga företaget. Och vår ambition är att växa portföljen eller växa antalet bolag. Både inom de här tre segmenten som jag visade på tidigare, men vi kan även såklart tänka oss att addera segment om det skulle vara så då. Och vi har ett avkastningskrav på 20% på investerat kapital per år då. Vår modell för värdeskapande har vi liksom schematiskt då delat upp i fyra komponenter, där de kanske viktigaste är ändå de här två komponenterna som heter tillväxtstrategier och förvärv då. Tittar vi bakåt i historiken så kan man säga att bygga tillväxt i bolagen genom att expandera antingen organiskt eller genom förvärv, det har visat sig vara liksom vår framgångsmodell då. Sen tillför vi såklart resurser till bolagen vid behov, och de får också access då till en bredare kompetens då. Det här har ju, i många fall när vi diskuterar med entreprenörer, så det är en väldigt viktig ingrediens då, att man kanske har drivit bolaget och känt sig ganska själv och varit ganska själv i alla beslut då. Det vi försöker bygga runt våra bolag är liksom en fungerande struktur då, både med så här, kompletterande kompetenser i medcap-moderbolag, men även självständiga styrelser då, med externa resurser, där vi ofta siktar på att ha industriella rådgivare då, som är med och hjälper bolagen. Och sen jobbar vi såklart med operationell förbättring, och det är ett koncept kan man säga runt operationell förbättring som handlar väldigt mycket om att förbereda bolag för expansion, att ta de steg som krävs då, att inte fastna i några strukturer utan hela tiden utmana sig själv och försöka bli bättre i det man gör. Om det så är logistik eller produktionssteget eller vad det nu än är, så ser vi till att vi skapar liksom både en styrning och en utvärdering av den här operationella förbättringen då. Och det är viktigt då att vi har den här, i och med att vi är en relativt så att säga, stor koncern, så kan vi förena liksom den här stora koncernens finansiella styrka och stabilitet med den entreprenörsdrivna lilla bolaget. Så vi liksom har en ambition att hela tiden behålla vår smidighet och vår så här, entreprenöriella drift i de här mindre bolagen och inte komma in som en koncern och försöka liksom integrera ihop saker, utan vi har en extremt decentraliserad modell då, med relativt få medarbetare på toppen. Det här är bara en rålista då, för att visa lite grann på egentligen syftet med listan, är att visa just det här att det mycket av det vi gör handlar om tilläggsförvärv då. Att hittar vi ett bolag som vi tror att vi kan vidareutveckla och bygga på, så försöker vi liksom mer eller mindre omedelbart att etablera. Okej, vad finns det för möjligheter inom det här området att göra tilläggsförvärv? Vad finns det för naturliga add-ons då till det bolaget som vi har? Om man ser att vår ambition har historiskt varit att göra 2-4 förvärv per år. Och det är inte varje år som vi har lyckats med det, och det beror väl delvis på vilka typer av resurser som vi har haft i moderbolaget, men också mycket på att vi har valt att, när vi har gjort kanske något större förvärv, så har vi valt att fokusera på att få det på plats och få ordning på det så att säga, och kanske ligga lite lågt med nya förvärv då. Och ni ser de allra flesta förvärv som är genomförda här på slutet är ju tilläggsförvärv för att stärka upp våra befintliga investeringar då. Vi har två finansiella mål då. Det ena handlar om att vi ska bibehålla en EBIT-tillväxt på 15% över en konjunkturcykel, eller affärscykel som vi har sagt om. Och det andra målet är att vi ska ha ett årlig avkastning på 20% på det investerade kapitalet. Och vi kan säga generellt då att vi är relativt försiktiga. Vi betalar liksom ett fair price för de här bolagen som vi köper, men i och med att det är relativt små bolag så tenderar liksom prislapparna till att vara relativt modesta då. Och vi försöker att göra ungefär 50% belåning i samband med förvärv då. Så här har resultatutvecklingen sett ut över åren. Vi hade ett litet hack 2014-15. Och den sista siffran där som ni ser är rullande 12 siffror efter vårt Q3-kvartal. Vi är inne i en investeringscykel i ett av våra bolag där vi satsar på att ta ut vår specialty pharma-portfölj då i Norden. Så vi investerar nu i våra grannländer och bygger säljorganisation då för att få riktig kraft bakom den satsningen. Medicinteknik då, det här är liksom rullande 12 siffror över en längre tidsperiod då. Här har vi då samlat bolagen Quickels, Abilia och Impact Air Container. Och totalt sett så omsätter ungefär den här enheten då 260 miljoner. De här tre bolagen arbetar fortsatt så att säga som separata standalone units från varandra. Så de är inte integrerade, utan det är mer att vi har samlat dem för att det ska bli lättare att förstå dem. Och vi har, här har det varit en successiv ökning både av omsättning och resultat då, som delvis är ett resultat av genomförda förvärv också. Och här genomförde vi alldeles nyligen ett kompletteringsförvärv till vårt bolag Abilia som är en produktportfölj av larmprodukter då, som är en portfölj som vi har varit återförsäljare till egentligen i Sverige och Norge då. Så det är både bolaget och produktportföljen är något som vi känner väldigt väl och kände oss trygga med att ta in då. Och en väldigt fin resultat och utveckling i det bolaget då. Och om man tittar på vad är egentligen liksom nyckeln för de här verksamheterna inom medicinsk teknik då, ja, det är att de har väldigt solida och starka marknadspositioner i sina nischmarknader då. När vi säger att liksom Abilia är ett hjälpmedelsbolag som har sin huvudbas i Norden och Storbritannien. Och där är man liksom en tydlig marknadsledare inom sin nisch då. Och det här är viktigt, det är viktigt för oss då att just hitta bolag som kan vara ledare inom sina specifika nischer då. Det gör allting väldigt, väldigt mycket enklare. Så vi går ju på så att säga, mindre nischer än de här storbolagen gör då. Och det är ett sånt område som innehåller både hög och låg konkurrens. Det är ofta så inom de här nischmarknaderna. Man kan ha enskilda produkter där man är relativt unik. Sen finns det andra områden där det finns internationella spelare som inåt har lite produkter. Här i princip i Abilia-fallet så är det ju i princip drivet av liksom hjälpmedel är i princip reimbursed. Alltså man får det betalt då i Norden och Storbritannien. I övriga delar av Europa så fungerar det på lite olika sätt, men vi är i princip närvarande i övriga delar genom återförsäljare då som hanterar de marknaden åt oss. Sen har vi då Quickel som också är ett sånt här, kan man säga, nischbolag inom en relativt sett stor marknad, men man har valt en specifik nisch då. Så EKG och EKG-maskiner och liksom mjukvara, det är ett jätteområde i världen då. Det Quickel har valt att fokusera på här, det är ju framförallt då att ha en väldigt hög konnektivitet, att ha en väldigt hög uppkoppling mot alla upptänkliga system som finns i övrigt i sjukhuset. En ganska, kan man säga, svensk slash skandinavisk företeelse, fast mest en svensk företeelse. Och det betyder att det de är duktiga på, eller primärt är duktiga på, det är att man kan genom Quickels system vara uppkopplad mot alla andra system inom sjukhusvärlden, så att för läkaren så blir det väldigt smidigt. Och det här är ju någonting som där Sverige ligger väsentligt längre fram än de stora länderna i Europa, där man inte alls har kommit lika långt i digitaliseringen då. Och sen har vi vårt bolag då som vi tog in för ungefär ett år sedan som har tagit fram lösningar inom kylkedjedistribution då, och har en väldigt, ska jag säga, en nischad produkt som har en internationell potential då, där vi precis har börjat liksom expandera bolaget då. Och som ni ser då, vi liksom starka marknadspositioner. Man kan säga för Quickels del att det kanske borde vara en etta eller en tvåa eller möjligen en trea där. Men de är absolut liksom bland de marknadsledande i Sverige då. Sen har vi vårt område specialistläkemedel där vi genomför en satsning nu på att expandera verksamheten. Det här är, som vi ser i de här siffrorna, i princip organisk tillväxt då, som vi gjorde över den senaste tiden. Och här har vi det vi har gjort här, att vi har byggt en verksamhet som så att ta fram egna läkemedel i en hygglig takt. Och så vi har haft en utvecklingspipeline på ungefär 3-5 stycken kontinuerligt. Och nu börjar vi lansera dem. Då. Så att under det här året så har vi byggt upp en organisation för att lansera och också förstärkt vissa headquarter-funktioner då för att kunna hantera de här produkterna och lanseringssatsningarna. Då. Och det har, som ni ser, har ju resultatet dippat lite. Vi har tagit en medveten investering här för att kunna liksom kapitalisera senare. Då. Jag hade en bild här bara visa på ungefär. Nu är det så att den här produktportföljen som vi tar fram, den är väsentligt större då än vad den här bilden visar. Vi ser det här schematiskt. Men om man tittar på det som vi liksom har huvudfokus på, som är våra liksom mest attraktiva produkter, så kan man säga att under den senaste 12-månadersperioden ungefär så har vi fördubblat försäljningen på dem. Och det är två faktorer. Det ena är ju såklart att vi har lanserat många av dem alldeles nyligen, så att det tar lite tid för marknaden att plocka upp dem. Och det kan ju både vara att det ska ske upphandlingar, men det kan också vara helt enkelt att det krävs lite tid för att liksom komma ut och träffa alla kunder och få dem att liksom börja förskriva våra läkemedel. Och den andra delen av den här så att säga, uppåttrenden är ju såklart att vi har liksom successivt lanserat, så att kontinuerligt så kommer in nya produkter i den här portföljen. Några bilder här på sidan på produkter som vi nyligen har lanserat. Så det här är ju ett väldigt spännande liksom framtida område för oss då, där utvecklingspotentialen är kraftfull och där vi ser liksom en tydlig trend uppåt. Och det är som sagt är viktigt att komma ihåg då att det här handlar om specialistläkemedel då, så att det här är ju i traditionell mening inte några liksom stora lanseringskostnader i sig, utan det här handlar om att liksom träffa specialister där ute, att liksom visa på vad våra produkter har för benefits då, kontra konkurrerande produkter om det finns det då. Sen då säga lite kort då om vårt område inom läkemedelshandel som har haft ett ganska besvärligt år. Man ser i resultatmässigt här att det har droppat, och det beror delvis på ett antal såna här engångshändelser. Men det beror också på att det har varit ett kämpigt år för parallellimportörer. Vi har valt och kommunicerat då att vi kommer att minska ner den här verksamheten. Vi kommer att koncentrera produktportföljen på de mest lönsamma produkterna. Och vi kommer att dra ner kapitalbindningen då. Så vi har precis successivt börjat med det arbetet då. Och den här verksamheten kommer att koncentreras till kanske hälften av den storleken som den har nu eller någonting sånt. Så att vi försöker så att säga, minska riskerna och minska den operationella risken och få upp lönsamheten. Och det har vi precis aktiverat. Vi har också gjort om en del i strukturen i bolaget. Vi har ändrat lite grann med, och vi har en ny affärsområdeschef och så vidare. Så att det är ett work in progress, men det är absolut på rätt väg. Hoppar över den här tror jag. Och den här också. Säga någonting om organisationen. Som jag sa, vi är en väldigt liten moderbolagsorganisation, så vi är 4 personer. Där vi har en kille som hjälper oss med IR då. Så han är konsult i bolaget, men annars är det vi 3 då. Thomas, Hugo och jag som utgör liksom kärnan här då. Där det är Hugo är CFO och Thomas är investment manager och hjälper till att hitta nya bolag och genomföra förvärv och så vidare. Några ord om styrelse också. Vi är representerade av, kan man säga, 2 delar i styrelsen då. Dels har du den här med life science bakgrunden då. Nu råkar det väl vara så att de flesta faktiskt har det på ett eller annat sätt. Och den andra delen är såklart att ha erfarenheter från att göra och genomföra investeringar. Så Mikael som är ordförande har liksom lång historik inom life science och bland annat varit på Getinge och ja, flera andra i styrelsen just nu då, i bland annat ett bolag som heter Stille och ett annat företag som heter Human Care som också jobbar med hjälpmedel. Sen har vi Henrik som är vd på Bure som är en av huvudägarna i bolaget. Anders, specialistläkare, inriktning på psykiatri men också en väldigt bred erfarenhet, skriver en hel del i olika medical journals av olika slag och har därmed ett också brett kontaktnät. Och bra att kunna fråga om det gäller någonting specifikt som vi behöver ha reda på vad läkarna tycker om. Så har vi Erika som är CFO på Biotage som också är delvis i alla fall ett life science-bolag. Och sen har vi Kristina då som har varit inom investeringsindustrin på olika områden och just nu då inom något som heter Tieto. Ja, det är kort bara. Vi har två stycken huvudägare. Det är ett företag som heter Bure Equity som är också ett börsnoterat investmentbolag då. Och sen har vi en entreprenör som heter Bengt Julander som är en liksom life science-entreprenör som har både gjort läkemedelsutveckling och satsningar och sålt bolag inom läkemedel och även en hel del inom medtech. Då, så väldigt bred och gedigen erfarenhet. Och sen är det jag själv privat och genom bolag och sen har vi ett antal mindre privata investerare också på topp 10 här. Så sammanfattat då ska vi säga att varför ska man investera i Medcap då? Jo, det finns en bra solid grundplattform här där vi så att säga kan sourca och hitta bolag som tillför värde till våran struktur. Det finns en stark och solid position inom det som vi kallar medicinteknik där man har starka marknadspositioner och man har bra produkterbjudanden och liksom har etablerat sig vilket genererar långsiktiga tillväxtmöjligheter då. Vi har en spännande produktpipeline som befinner sig i lansering inom specialistläkemedel där vi liksom har varit igenom en investeringsperiod och i takt med att försäljningen ökar av den produktportföljen så ser vi att även lönsamheten ska komma. Och vi ska säga det att vi har börjat genomföra en ordentlig turnaround av vår pharma trading verksamhet eller läkemedelshandelsverksamhet då, vilket i den här koncentrationen då kommer generera fria kassaflöden när vi drar ner rörelsekapitalet och minskar nettoskulden. Så det är sammanfattat varför man ska investera i Medcap.
Tack så mycket Carl.
Ja.
Ska vi ta sista punkten där och gå bakifrån. Jag tänker nu, ni gjorde ju en förlust på EBITDA-nivå på läkemedelshandeln.
Ja.
Med de förändringar ni gör nu, ser ni framför oss att ni kan nå ett plusresultat då innevarande år? Eller
ja, alltså vi har ju ett brutet räkenskapsår så vårt räkenskapsår slutar sista april. Då. Så att vi ska inte lova att vi kan visa på plus redan innevarande år, men vi definitivt rör oss i rätt riktning. Då. Och det man ska säga med det här minusresultatet då var att vi hade två stycken såna här one-offs som var liksom, man kan säga att det var kanske inte bara vårat fel så att säga, utan vi drabbades också av ett myndighetsbeslut då som kostade oss knappt 4 miljoner. Mm. Så att i de siffrorna så finns det en del så att säga, saker som inte kommer komma tillbaks då. Men vi är på god väg att liksom strukturera och få ner riskerna och få ett klart bättre resultat. Mm.
Och hur flexibelt är det? Jag menar, om ni nu drar ner på volymen av i handeln, går det liksom att bygga tillbaka det här eller innebär att ni släpper en del produktområden så att säga, mer eller mindre för gott?
Nej, det är ju en ständig så att säga, både upp och ner egentligen. Så att vi kommer såklart liksom fortsätta att leta intressanta produkter till det här området. Men det vi har sagt nu då, det är ju som är viktigt ändå, det är liksom att genom att koncentrera portföljen just nu så skapar vi en bättre kontroll då, så att vi får en ny plattform egentligen att titta okej, utifrån den här nya plattformen, vad kan vi göra ifrån den då? Och det kan ju naturligtvis vara att liksom skala upp vissa delar igen då, och framförallt då såklart fokusera på det som är mest lönsamt då.
Ja, intressant. Det som jag tycker känns mest spännande där i, ja, det är mycket i er verksamhet, men specialistläkemedlen som du beskriver också, att här finns det ett antal lanseringar som nu är startgroparna. När tror du att det där kommer synas i resultaträkningen? Är det liksom försäljning här under de kommande kvartalen som kommer initieras och så gradvis kommer det bygga volym då? Eller?
Ja, precis. Vi har ju genomfört ett tiotal lanseringar i år, kan man säga. Och det är en blandning då av liksom saker som vi verkligen liksom satsar på och lägger resurser på, och lite mindre lanseringar där det kanske snarare handlar om ett par, tre upphandlingar, så är du inne i marknaden. Så att säga. Och det är klart att det där kommer att växa på sig, och vi ser ju liksom det här året är ett slags mellanår då när vi bygger det här, och så att vi ska kunna börja liksom dra fördelarna av det under nästa år.
Just det. Intressant. Har vi någon fråga från publiken till Carl, så sträck upp en hand. Vi har faktiskt gått över tiden lite grann då. Sista frågan om medicintekniken. Du beskriver här att ni ska minska nettoskulden, och betyder det också så fall att ni kanske fler större förvärvsutrymme, och i så fall vart någonstans kommer det här hamna, tror du? Är det inom medtech eller är det fler specialistläkemedel som är högst på önskelistan?
Vi har liksom en önskelista som är väldigt bred, men vi är ju opportunistiska, så att vi kommer nog att göra både medtech och specialistläkemedel, och kanske även titta utanför nuvarande tre så att säga, fokusområden som vi har. Och det kommer vara delvis det som kommer att påverka vad det blir, så att säga, det är vart vi hittar de bästa möjligheterna. Så vi har inte smalnat av det så, utan vi är fortfarande allätare och väldigt opportunistiska.
Så trevligt. Med en liten hyllning då till opportunismen, så får vi tacka Carl.